Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
...163 målgivande passningar från en spelare är rekordet under en och samma säsong i NHL. Rekordinnehavaren är förstås Wayne Gretzky. Han gjorde det i Edmonton Oilers tröja i mitten av 80-talet. 163 matcher i SM-slutspelet totalt gjorde Jörgen Jönsson. Det är rekord i antal slutspelsmatcher i den svenska hockeyhistorien. Och 163 centimeter är maxlängden för en klubba enligt Svenska ishockeyförbundets regler. Dock kan en spelare få ett par centimeter dispens om man är över 2 meter lång. Och 163 centimeter, lika lång som hockeyklubban alltså, en av världens genom tiderna främsta gymnaster var så lång, eller är så lång. Nadia Comăneci, rumänskan med 5 OS-guld på meritlistan. I 163 game under 10 timmar hade tennismatchen pågått i Wimbledon 2010 mellan John Isner och Nicola Mahut och den bröts för mörker. Matchen fortsatte sedan dagen efter och blev tidernas längsta tennismatch. Och 163 är också postnumret till Spånga, där två mediala profiler, Thomas Bodström och Hasse Backe, båda spelat fotboll för Spånga IS. Detsamma gäller Isak Dahlin, huvudtränare för Hammarbys damallsvenska lag. Och SHL-hockeystjärnorna Andreas Enqvist och Oskar Möller har också vuxit upp i 163-land. Här är 163:e torsdagsutgåvan av Sporthuset. Jippi! Miro Salar, friidrottsexpert på Radiosporten, fystränare i Karlskrona Hockey, före detta svensk rekordinnehavare i stavhopp. Miro är här, eller? Är du där?
Ja, det är absolut. Mycket nere bra. På Rivieran som vanligt.
Rivieran. Jens Fjällström, assisterande tränare i Malmö FF, före detta fotbollsexpert i TV, före detta allsvensk spelare i Djurgården och Malmö. Jens är där.
Jag är här och nästan så att jag vill propsa på att det här också är Rivieran. För jag spelar in den här podden för första gången från ny lägenhet.
Ah.
Och lägenheten ligger så att jag sitter och tittar rakt ut nu över Ribersborg. Jag ser Turning Torso där borta och jag ser havet och jag ser Barsebäck, kanske man inte egentligen skryter om att man kan se, men man ser ju i varje fall kärnkraftverket. Tittar jag lite vänster så tittar jag ut över Köpenhamn och tittar jag snett tillbaka så ser jag bron den, som går mellan sundet. Jag får be om ursäkt om det är så att det är lite byggbuller och sånt där som kan höras lite i bakgrunden, för det är diverse paddor som håller på att jämna till underlag som ska stenläggas eller asfalteras eller vad det nu är för någonting, och ibland så borrar det till när någon granne försöker sätta upp någon hylla på väggen. Men stå ut bara.
Nu när du precis har flyttat, Jens, då vill man ändå testa den här på dig.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ja, nästan förståndet här om veckan. Vi hade en idé om att vi skulle ta ner en mellanvägg. Det var en 4-rumslägenhet som vi flyttade in, men vi ville göra en 3-rumslägenhet av det, för att istället för 2 små sovrum få ett stort gästrum, arbetsrum eller vad man ska kalla det. Kollade upp det där lite grann med de som hade byggt fastigheten. Han ville inte riktigt få det där definitiva svaret fullt ut och så där gällande väggen och så. Men vi tog hit snickare i varje fall, inflyttningsdag och allting, och de tog fram sågarna och började man gick ut i rummet för det tänkte man, där vill man nog inte vara med om när det här börjar ryka och damma. Så går det några minuter och så kommer snickaren ut och säger, Jens, du behöver nog komma och kolla på det här. Och visade sig att då han sågade sig igenom 2/3 av väggen, gips nerbrutet och allting. Och vad finns i väggen där bakom om inte en gigantisk diagonal balk? Så är det någonting jag tappar bort från mitt eget förstånd när det gäller att ta reda på saker fullt ut. Så det gick liksom inte att såga ner hela den här väggen som vi hade tänkt oss. Så nu har vi liksom en snygg diagonal väggsnutt kvar här i rummet. För att den var liksom av rejäla mått, den här balken som var inne i väggen. Och nu när jag sitter och liksom emellanåt kunna följa bygget på andra sidan där motsvarande låda på hustaket byggs, så förstår jag ju att den där balken är till för att de här lådorna här uppe inte liksom ska blåsa omkull när det vinden viner och det hugger i ordentligt. Så förståndet var väl det möjligtvis det som jag har tappat bort på sistone.
Känner du det, Myra, att när Jens börjar berätta en historia har man enorma förväntningar, för det har ju varit sån succé på senare tid. När han var i Turkiet och när han tappar bil, alltså, vad var det?
Ja, det är bland det värsta jag hört. Jag berättade ju det.
Cigarettändaruttaget och allt
det. Ja, cigarettändan, den kommer jag aldrig glömma. Jag var ute och promenerade med min Bosse och gick där och garvade nog så fruktansvärt.
Ja, jämfört med när bilfirman sa liksom att du måste ha kommit åt cigarettändaren med foten i bilen. Det visade sig att det
var
i...
Hur fan fick jag upp den?
Jag är inte så vig, så jag tänkte det här är nog liksom vardag att jag sätter upp fötterna här.
Det är 20 mil ganska exakt mellan er i Karlskrona och Malmö. Jag sitter ju här i Stockholm eller Gustavsberg för exakt, betydligt längre från er. 20 mil mellan er två, mellan era städer. Och då om man skulle ta den här vägen då mellan er och komma ungefär halvvägs, den stad som ligger ungefär halvvägs, en ganska tydlig stad, vilken skulle det kunna vara?
Kristianstad, Bromölla.
Du får välja en.
Kristianstad.
Rätt. Kristianstad, Skåne, 40 000 invånare i tätorten, 80 000 i kommunen. Något större än Karlskrona faktiskt, Kristianstad, men det ligger inte ute vid Rivieran. Och då tänkte jag så här, okej, nu är ni, det är mitt emellan er. Jag ska testa era lokala sportkunskaper på Kristianstad. IFK Kristianstad är regerande svenska mästare i herrarnas handboll. Hur många guld i rad har Kristianstad tagit?
Oj, jag tror att de har tagit typ 3 i rad.
Då lägger jag till ett i så fall och säger 4.
Rätt svar är 4. Imponerande, alltså. Det är bra också att ni svarar med den här hastigheten som man märker. De hinner inte googla.
Ja, just det. Det där gillar man ju inte när man hör hur sådana som ringer in till radioprogram emellanåt liksom drar ut på... Ja.
Och så hör man i bakgrunden. Där.
Ja. Och jag hörde en som hela tiden var inne på fel svar. Jag tror nog... Ja, men det där låter inte troligt. Nej, det låter inte alls troligt. Jo, jag tror att det är troligt.
Ja, men ni var bra där på... Ni var båda rätt ute, men Jens fick helt rätt. Kristianstad fotbollsklubb. På vilken nivå i herrarnas seriesystem hittar vi den klubben, Kristianstad fotbollsklubb?
De har varit i ettan, vet jag. Frågan är om de är kvar där. Jag tror nästan att de har åkt ner en serie, så jag säger division 2.
Jag säger division 1.
Rätt svar är division 1 södra. Så nu är vi på lika läge. Och det är faktiskt tajt mot just Karlskrona, Miro. Om att undvika kval neråt. Så att du är rätt ute, Jens. De är lite illa ute. Det handlar om just om att undvika kval neråt. Tajt race mellan just ditt Karlskrona och detta Kristianstad fotbollsklubb. Nu gäller det att vara så snabb som möjligt här på sista frågan. När ni knäcker det. Artisten Ann-Louise Hansson är född i Kristianstad. Hon sjöng på 60-talet in en duett med Cornelis Vreeswijk. Jag hade en gång en båt. En låt med samma melodi som en bejublad amerikansk grupp hade en stor hit med ungefär vid samma tid på 60-talet. Vad heter den amerikanska gruppen?
Beach Boys. Det var ju jag. Kom igen nu. Du på den, Jens. Jag hade gissat för Beach Boys oavsett vad det än var som än sades.
Man Martin Söderberg får väl kolla ljudfilerna. Det var väldigt tajt. Det behövs nästan ett målfoto.
Ja, vi ska gå in frame för frame där och analysera det. Sen ska vi få ett slutresultat som vi kommer avslöja i nästa avsnitt.
Jag har faktiskt funderat på att åka upp dit någon gång och se på handboll, för jag tror att det är en lite speciell upplevelse när det orangea havet omger handbollsplanen där. Mm. Så vi kanske ska ses där halva vägen, du och jag och Miro, så tar vi en fika samtidigt och testar utbudet i Kristianstad.
Nej, men absolut, de har ju ett grymt handbollslag som sagt. Och jag, min arbetskollega Nanne Olsson, hans son, spelar ju landslaget och har spelat många år där. Nu är han professionell utomlands, men handbollen är enormt stor. Och vi har ju dem på, jag jobbar ju med fysträning och sådär och träningsrådgivning på Blekinge Health Arena. Och vi har faktiskt dem, just det laget som är hemma hos oss och testas här. Så att, det är en otrolig upplevelse. De fyller hallen, till skillnad mot Karlskrona HK, så fyller de faktiskt sin 5000 hall. 5000 åskådare på en handbollsmatch, det är häftigt.
Sporthuset 163.
Jens, när den här podden kommer ut så spelar ni mot Sarpsborg i Europa League efter att ni har förlorat första matchen mot Schenk och sen vann mot Besiktas på ett storstilat sätt hemma i Malmö. Samtidigt som ni parallellkör då för att bli topp tre i Allsvenskan och komma ut till Europa League även nästa säsong. Men om vi håller oss till Europa League nu, hur bedömer du sannolikheten att ni ska kunna göra en Östersund, alltså bli topp två i den här tuffa gruppen och gå vidare till slutspel på andra sidan nyår i Europa League?
Att vi i första matchen inte var där på det sätt som ska behövas, och då har man ingenting där att hämta och förvänta om vidare avancemang, medan Besiktas-matchen gav oss kvittot att det här är fullt möjligt. Vi kan vinna mot Schenk hemma, vi kan vinna mot Sarpsborg hemma och det kan innebära 9 poäng, och då behöver du kanske 1 eller 2 poäng till. Så det är väl ungefär så som vi jobbar på. Vill du ha en liten beskrivning av Sarpsborg förresten?
Mm. Gärna. Simon Bank, det är så att vi ska basera att jag jobbar med den här sändningen. Ikväll blir det när den här podden kommer ut. Alltså kanal 9 klockan 20. Jag är programledare och i studion har vi Henok Goitom och Simon Bank. Och Simon, som ju är lite, han har ju väldigt bred koll på fotbollen, han sa, så du får hänga på det här, att ja. Sarpsborg är lite grann Norges Östersund.
Jag hade väl inte tänkt beskriva dem på,
nej,
på det sättet.
Nej, du får gärna köra något annat. Han kanske är helt ute och cykla, Simon.
Ja, de har tidigare varit väldigt spelande, men är nu mer cyniska i sitt spelsätt. Så jag skulle vilja säga att de är ett norskt Atletico Madrid. Oerhört kompakt försvarsspel och rätt så rakt och direkt anfallsspel, och spelar med otroligt mycket energi. Så de är liksom jobbiga att möta och tänker liksom kallt, opretentiöst, osexigt, gammalt konstgräs har de dessutom. Så att man, det är inte det i första hand man kopplar ihop med ett gruppspel i Europa League, och det gäller att vara förberedda på det när man åker upp, för annars blir man överraskad på ett negativt sätt.
Det låter ju inte alls som Östersund eller spelstil, men däremot som klubb då, att de är ganska ung och har stormat upp genom seriesystemet. Men de har inte gått så himla bra i norska ligan, vad jag kan se här den här säsongen.
Nej, det verkar nästan som att de har gått all in på Europa League-slutspelet. Nu kryssade de här senast borta mot Molde, vilket egentligen är ett rätt bra resultat, för Molde är duktiga och så. Men i ligan har de absolut inte gått på motsvarande sätt som i Europaspelet.
Storlaget Besiktas, Marcus Rosenberg, vem annars?
Den matchen som fotbollsupplevelse, de har ju spelat en del matcher, man har varit expert och jobbat vid en del matcher, och så nu det här, den glider upp alltså på topp tre för mig.
Ja, jag förstår, jag tycker den var helt grym.
Topp tre, för att man vill så gärna att stadion ska hoppa. Mm. Och när stadion hoppar, då förstår man att vi och matchen har gjort någonting bra. Och så dessutom en kvalificerad motståndare och en vinst och på det sättet också. Så det var jättehäftigt. Topp tre fotbollsupplevelse för min del. Den kommer jag bära med mig för evigt, och den kommer också vara som ett smycke för den här säsongen. När man blickar tillbaka på 2018, vad var det som hände 2018? Nej, men det var ju Europa League. Det var ju Besiktas. Kommer du ihåg Besiktas? Ja. Ja, men du vet, man behöver sådana matcher för att hänga upp en hel säsong kring, och nu ska vi jaga nya sådana upplevelser.
Det var kul att det där avsnittet Istanbul en resa, det fick ju till och med det namnet, att den mynnade ut till det där också. Du gjorde ett bra jobb, verkar det som. Du hade koll på grabbarna ni skulle möta. De hade väl en 200 varianter på vilka spelare de skulle ställa på planen ungefär.
Ja, det fanns många olika.
Det var förresten också, apropå den här matchen då, så var det Kim Källströms debut som matchkommentator. Han har ju varit i studion tidigare och jag kommenterade matchen och Kim var expert, och vi körde en del utbildning inför som du och jag hade, Miro, när du började en gång i tiden på friidrotten, och även utvärderingar och så. Gissa vad han tyckte var knepigast med att vara matchexpert jämfört med att vara i studion. Du har ju viss erfarenhet av bägge rollerna, Jens. Att vara kommentator på match, vad kan vara klurigast med det?
När ska man komma in och inte? Alltså, när ska man göra sina instick? När är det naturligt? Och kanske också huruvida han ska vara pro MFF eller kommentera helt objektivt.
Det där är intressant, för det där finns det delade meningar om, och vi gled väl över i att vi var ändå lite pro-Sverige i den här kommenteringen. Men det är ju väldigt många svenska supportrar som sitter och hoppas på att MFF ska förlora för att man är så pass klubblagsorienterad. Så det var lite svårt. Det var inte så vi skrek ja när det blev mål, utan det var någon slags hybrid och mellanting mellan svenska landslaget och en allsvensk match då man är 100% objektiv. Mm. Men det där är väldigt svårt faktiskt, för det är bra för svensk fotboll, samtidigt som många som är oroliga för ska Malmö glida ifrån och så vidare, och vill inte att Malmö ska lyckas. Så att, ja, jag tycker faktiskt, jag har lyssnat igenom efter, jag tycker att det var en bra balans på det sättet. Men Kim tyckte, det han tycker var svårt, det är ju liksom att hålla formatet till att prata till rätt bild, och att när man har en grej man vill säga, det har ni säkert båda upplevt i era roller som expertkommentatorer. Man är sugen på att ge en analys, och så är man inte riktigt klar. Det finns lite grann kvar att berätta för att man ska kunna landa analysen. Problemet är att den här slutdelen av analysen, då har liksom skeendet kommit in i en helt ny fas. Det vill säga att bollen är på en helt annan del av planen. Eller i ditt fall, Miro, det är nya höjdhoppare. Så du håller fortfarande på att kämpa med en analys av Kajsa Bergqvists hopp. Det är bara att du är Blanka Vlasic som hoppar. Och att då korta in Kill Your Darlings, kanske tar det igen vid ett annat tillfälle, det kämpade vi en del med.
Nej, men det är, alltså jag håller med om det. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Men det beror lite på kommentatorn också, för att han kan ju bolla in en, så att man får fullfölja resonemanget lite senare.
Man kan ju, med att styr ni produktionerna, är det er bildproducent som producerar matchen, Tommy, en sån match?
Nej, utan det är en världsfeed. Så där kan man liksom inte beställa saker utav bildproducenten. Som man kan i allsvenskan då, det är du inne på, att där kan man då ropa till bildproducenten och säga, du, om en liten stund, ge mig gärna en ny chans att prata om Peppe, om du kan lägga lite bilder på honom. Men den typen av beställning kunde vi inte göra i den matchen, utan då fick vi förhålla oss till de bilder som bara kom.
Ibland kan ju, alltså historier, när man generellt sett berättar en historia, så är ju den oftast vanligaste formen av det hela är ju att poängen kommer sist. Det vill säga, om man berättar en rolig historia så kommer ju poängen sist, annars blir det ju ingen poäng av det hela, så att säga. Och man kan ju inte riktigt använda det förfarandet när man kommenterar, för man vet inte om det är 5 sekunder som det passar att man pratar eller 15 sekunder som det passar, och då får man ju nästan ta poängen först, så att man kan klippa av,
skära bakifrån liksom.
Precis, när det behövs. Och det är ju en konst liksom, att börja berätta omvänt, så att säga.
Men där är det ju väldigt skillnad också jämfört med radion då. Jag menar, du, Tommy, har ju ofta hjälpt mig då liksom, att du säger så här, vi kan väl återkomma till ditt resonemang, och sen så kan vi liksom själva komma in när vi själva vill då. Ni är ju mer styrda av tv-bilder och annat.
Ja, precis. Man störs inte på samma sätt, eftersom man vet inte vad vad vi pratar över på radion så att säga. Men på en bild då så blir det väldigt störande faktiskt om man har börjat prata om Peppe och sen är Malmö ett flygande anfall. Det tror jag ni som lyssnar många gånger har stört er på. Att Malmö är plötsligt ett flygande anfall. Då håller ni fortfarande på att prata om Peppe. Herregud, ni får släppa det där nu.
Men du Tommy, har inte du någon rolig historia om det där någon gång då? Jag kommer inte ihåg vilka som var inblandade, men det var ju då när någon gjorde en miljöbeskrivning och det blev mål.
Jag tror det var en av våra bästa vänner.
Ja, Bengt menar du?
Bengt Skött. Ja,
kan vi dra den lite kort då?
Nej, men sen dess har han ju blivit mycket bättre på live-referat, men då var han väldigt så här ännu mer adjektivig liksom i slutet av 80-talet. Han gjorde det på Radio Stockholm, kvalmatch mellan Vasalund och Örebro tror jag det var. Undrar om inte var, kan vara Bosse Pettersson som var tränare i Vasalund då förresten. Experten på Viasat. Men då det var lite stilt i spelet, så Bengt gav sig ut på en sån här höstmålning och sa liksom att jag tittar ut över skyarna och ser de gulgröna löven som vajar över Skytteholms underbara gräsplan, och där borta är det inte sjöbrisen som, och jag tittar ner igen och ser att bollen ligger i mål.
Ja, den tycker jag är rolig alltså.
Det är en cliffhanger det också. Ja, just det.
Högt i tak i sporthuset.
Diskussionsämnen. Jag tänkte att du skulle få börja, Miro. Vad vill du ta upp idag?
Nej, men jag är lite sugen på det som ni egentligen har haft uppe tidigare, och där Lasse Granqvist har en otroligt bra åsikt. Vi brukar ju hålla med varandra rätt mycket, men det gäller ju arenafrågan och hur det kan påverka föreningarna ute i landet när det gäller hockeyn.
Inga licenskrav som har med arenakapacitet eller med färg på arenan eller med stolar eller med hur man rekommenderar folk att vara klädd, vad du vill. Ingenting sånt kan vara viktigare än den sportsliga prestationen. Så den sportsliga prestationen avgör. Inget lag kan hindras att gå upp en division med utgångspunkt från någonting annat än om de inte sköter finanserna.
Ja, nej, men jag delar verkligen den uppfattningen då, och det som är spännande med det hela är ju hur, som sagt, när de här kraven kommer då, i vårt fall så var det ju så att vi kanske avancerade lite för snabbt i seriesystemet, så att vi var liksom inte riktigt redo, och det har ju påverkat klubben enormt mycket under de här åren, i alla fall så som jag upplever det. Men den som kanske kan svara lite tydligare på de här frågorna runt arenakraven är ju våran före detta då sportansvariga då, eller klubbchef, Rolf Lindberg.
Ja, tack. Hej på er alla. Jo, det är sant att Karlskrona Hockeyklubb har gjort en otroligt snabb resa genom systemen. 3 år i Hockeyallsvenskan följdes av 3 år i SHL. Jag brukar säga så här, den 10 mars 2015 blev det klart att vi tog steget upp. Den 11 mars klockan 9.00 satt vi med licensnämnden för att diskutera hur arenan skulle utformas. Kommunen var med också. Det tog 500 dagar med 24 timmars uppkoppling för att lösa allt för hur vi skulle hantera arenakraven med sin kapacitet. Hur vi skulle förändra korvkioskerna till bli restauranger, hur vi skulle kunna bygga om kassaskrin och försäljning till ett kassasystem i botten. Vi skulle förändra omklädningsrummen till arbetsplatser utifrån arbetsmiljökrav. Vi byggde om föreningen till ett företag. Och det är väl just de här 500 dagarna som jag reagerar starkast mot. Det var intensiva dagar. Det innebar att man inte hade möjlighet att hitta de bästa lösningarna. Jag är helt säker på att de pengar som kommunen, framförallt kommunen, satsar i arenan, drygt 80 miljoner kronor, tillsammans med de cirka 7 miljoner som Karlskrona Hockeyklubb fick lägga, skulle kunna ge ett bättre resultat om vi hade haft ett år till på oss.
Att kräva en arena då som, ja, så stor arena då, gör ju då tycker jag då skapar en del problematik, speciellt nu då när vi har ramlat ur så är ju då säsongskortsförsäljningen till exempel, det blir ju naturligt att den går ner med tanke på att man vet att man behöver inte oroa sig för att få en sittplats eftersom vi kommer inte fylla den här stora arenan. Det är en point som jag har. Andra saker som jag reagerar kraftigt på, det är ju då just det här diskussionen och debatten som uppstod under de här åren då, eller när den här arenan skulle byggas ut då, var ju då att det var ju självklart en massa kommuninvånare som tyckte att det var för jävligt att behöva lägga skattemedel då till en hockeyförening, vilket gör då liksom att det skapar också då en, jag vill inte säga det är ett starkt ord, hat, men i alla fall så var det väldigt många då som valde att inte tycka om hockeyföreningen.
Ja, för när vi har pratat om det tidigare, Mir, då har du sagt det att KK har blivit lite bad guy här nu i kommunens ögon med tanke på att man var tvungen att göra de här investeringarna i den här arenan för en klubb som sen åkte ur och inte alls behövde den här arenan längre.
Nej, men så är det ju liksom att även de som var ansvariga då, inklusive Rolf då, fick ju vara då de här slagpåsarna som fick ta all skit för att det var sådana kostnader runt det hela. Och det är klart att är man då inte jättehockeyintresserad eller kanske inte idrottsintresserad, man kanske vill hellre ha ett fint bibliotek eller något annat, så blev det ju en debatt som jag tyckte då definitivt inte gynnar oss och våran popularitet. Innan det här hände så har det bara varit en framgångssaga med ett enormt intresse och folk har varit oroliga för att inte kunna få plats och se våra matcher. Men då pratar vi liksom om 3000 individer, liksom. Det är ungefär det underlaget som vi har, alltså det är ju en kommun som, ja, nu kan jag inte siffrorna exakt, men 65 000 invånare då, det är inte så illa då liksom att fylla en halv på 3 500. Jag förstår att man måste ha bra, fina restauranger och så här, men det som ger mig en upplevelse när det gäller idrotten, och det tror jag du instämmer Tommy, vi har varit iväg på mängder av mästerskap, vad är det som är häftigt? Jo, det är när publiken är med, när arenan är fylld och det finns en entusiasm där, och sen om det är lite svårare att köpa korv eller inte, det spelar inte så stor roll, utan det är själva upplevelsen inne på arenan, att få upp den stämningen, och det bygger ändå då på att man fyller den. Och det har ju svensk hockey ett problem idag, att vi fyller ju inte, eller arenorna är inte fullsatta.
Vi har inte fått särskilt mycket stöd från några politiker, men inte politiker i gemene man. Vi har inte heller haft stöden från den lokala massmedien i att förklara vilka fördelar det finns med ett SHL-lag, eller fanns med ett SHL-lag i Karlskrona.
Nej, det håller jag verkligen med dig, Rolf. Det som är så ofattbart på något sätt, och jag vet inte om det är typiskt här nere eller, då, eller det kan vara så här på alla ställen, men om vi nu istället för att se det som ett hockeylag utan ser då det här, alltså KK som ett företag som omsatt 80 miljoner och som då betalar ganska mycket skatt då från alla dessa anställda människor som har funnits där till att då bli ett företag då som omsätter 25 miljoner. Jag tror inte någon politiker har sagt så här, ja, skönt att bli av med det där företaget som omsätter så stora pengar, utan nej, vi föredrar det här lite mindre. Och det kan jag känna då att kommunpolitiker och andra, de har inte, ja, jag blir bara förbannad när jag tänker på det.
Sporthuset 163.
Ett drev är en jaktmetod där en större grupp deltagare med hjälp av höga ljud och skrämseltaktik föser bytet mot en beväpnad grupp jägare. Ordet har ju sedan överförts till en, det som handlar om medier och så. En större, ofta inflytelserik grupp inom media som vid samma tillfälle uppmärksammar en specifik fråga hetsar varandra, kan man säga, i samma riktning. Vi skulle också kunna kalla det hetsjakt eller häxjakt. Och jag känner att i det samhälle vi just nu lever, vi har varit inne på det tidigare sporthuset, som är starkt växande sociala medieklimat på internet och där de traditionella medierna alltmer påverkas av det klimatet, så har det här drevfenomenet blivit starkare än någonsin tidigare. Vi såg det utanför sporten i MeToo, där en i grunden viktig och riktigt bra rörelse i en del fall urartar mediala övertramp. Vi ser det just nu i SHL hockeymördare, där personer inom Svenska Hockeyligan får avgå här på löpande band till följd av drevet mot enskilda personer. När det gäller friidrott och dopningsmisstankar så såg vi för ett par år sedan när det gäller medeldistanslöparen Abeba Aregawi som dömdes av opinionen innan hennes rättssak var prövad. Och när det sen visade sig att hon var oskyldig, ja då var på grund av drevet hennes karriär redan förstörd. Och vi såg det för ett par månader sedan när det gäller den svenska medel- och långdistanslöparen Meraf Bhatta. Bhatta som fått 3 prickar för missad vistelserapportering kopplat till dopningsbestämmelser. Ja, det här var ju storyn. Svenska friidrottsförbundet menade att det finns goda grunder att stryka en av de här prickarna och ville att dopingkommissionen skulle pröva det här. Något som flera, nästan alla ledande opinionsbildare, krönikörer i svensk sportmedia inte köpte. Nej, Bhatta skulle stängas av från tävlande omedelbart. Att hon fick ställa upp EM ansågs vara ett hån mot övriga konkurrenter och friidrottsförbundet borde skämmas. Medierna gjorde egna sonderingar hur dopingkommissionen skulle besluta och var helt säkra. Veckan efter EM kommer hennes prickar fastställas och hon kommer stängas av i minst 1 år. Så stod det egentligen överallt. Nu sitter vi här 2,5 månader senare. Dopingkommissionen har inte kommit med något beslut än. Och då är dopingkommissionen bara den första av 2 rättsinstanser att jämföra med en åklagare. Sen kommer dopingnämnden som är domstol. Och varför har det då tagit så lång tid? Jo, för att ärendet visade sig vara betydligt mer komplicerat än vad de som inte sett de exakta handlingarna visste om. Och så är det ju ofta. I en drevig tid, lätt att uttrycka sig slagkraftigt, det här är såklart när man inte vet detaljerna. Själv brinner jag har tjatat om det i podden tidigare, för rättssäkerhet, rättsprocesser som får ha sin gång. När domen har kommit, då kan vi ha massor av åsikter, tuffa åsikter, men att driva drev innan man vet detaljerna är respektlöst. En respektlöshet som i det här fallet har förstört väldigt mycket för en friidrottare som Meraf Bhatta, som mycket väl kan visa sig vara oskyldig på sista raden. Så jag tycker att i alla sammanhang så bör vi påminna varandra om artikel 6.2 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Där står jag att läsa det här. Var och en som blir anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills skuld lagligen fastställts.
Nej, men alltså det är väl självklart att det borde vara på det sättet. Men när det gäller Bhattas situation så menar jag då på att det finns ju en anledning egentligen att förbundet kanske skulle klivit in och avrått att inte delta. För det är helt omänskliga förhållanden hon hamnar i. Det finns inte en möjlighet för henne att kunna prestera på ett vettigt sätt i Europamästerskapen. På grund av alla de här ryktena. Och sen är det ju beklagligt att det här drevet dras igång på de här lösa grunderna som man gjorde. Så att det är ingen lätt situation att hantera, absolut inte. Men jag tycker att media måste ta betydligt större ansvar.
Är det inte så att man ska aldrig gå handlingarna i förväg? Men att i rätt stor utsträckning när det handlar om sociala medier och så är det så många som vill vara först med nyheten eller som vill sticka ut ur mängden, att det blir så att tappa proportionerna och att man emellanåt tappar omdömet och att hastigheten som all ny information kommer med driver på det hela så att omdömet inte blir så gott som det borde vara.
Nej, men du vet ju själv Tommy, när du och jag har jobbat ihop, så min grundinställning till just när det gäller dopningen så är det ju så att jag tycker att man måste behandla alla odopade fram tills det finns ett belägg och det verkligen går att bevisa att någon är dopad. Och det har man ju fått skit för några gånger då, just för att man borde ha förstått eller det ena eller det andra. Men man kan inte ha den utgångspunkten. För nej, det är helt omöjligt att sätta sig och referera en friidrottstävling om jag ska utgå ifrån det där resultatet är så bra så det är nog ett dopningsresultat. Utan vi får utgå ifrån att folk är schyssta och sköter sig och åker de dit, ja då tycker jag det ska vara tuffa tag och då ska man döma stenhårt. Men när det gäller Meraf Bhatta så menar jag på då liksom att i den situationen som hon hamnar, oavsett vem som drev fram situationen, och det var ju då Aftonbladet framförallt som drev den här pointen, så kanske förbundet tycker jag ändå skulle gått in och hjälpt henne och stöttat henne och sagt det att nej, vi avstår Europamästerskapen. Det är ju trots allt, karriären kommer gå vidare. Men
för att skydda henne lite snarare liksom från när hon kom till mixed zone efter sitt brons,
det var fruktansvärt,
då var det ju alltså brutalt för henne då när hon bara bombarderades med frågor om det där liksom.
Ja, nej, men verkligen. Och dessutom då ha väldigt, väldigt svårt att hantera då, kommunicera då, eftersom inte hennes svenska är perfekt. Och hon har ju bott här i ett antal år, men det var vidrigt.
Jag har ju fått en del att folk har sagt att du verkar vara liberal i dopningsfrågor. Skyddar Arigawi och skyddar Bata och sådär. Men det är inte det handlar om. Det är precis det som du pratar om, Miro. Att jag tycker inte man ska föregå det som domen. Sen tycker jag att det ska vara stenhårt, precis som du är inne på. Det handlar inte om det, det handlar om rättssäkerhet bara. Det var ju som den här etiopiska som vann 10 000 meter i OBC Rio när vi var där, kommer du ihåg det?
Ja, absolut.
Och alla gick ut, det var ju, först var den svenska löparen där, Sara Lahti, som sa att ja, det förstår mig att hon är dopad ungefär i intervju. Och sen blåste alla på och sa att hon är dopad, hon är omänsklig och så vidare. Och vi låg väldigt lågt och sa, hur kan vi slå fast att just hon är det? Och sen 4 dagar senare så sprang hon 5 000 och då blev hon trea. Och då var det en kenyanska som vann. Ja, då tyckte det kändes ganska bra, för då var det så här, jaha, var hon inte så omänsklig? Hon blir bara trea nu då, vad ska vi säga om kenyanskan?
Det gäller som sagt, som du säger, vara lite kall och avvakta och se vad kommer man fram till. Det här är ju otroligt komplicerade frågor, men på individnivå så är det ju en total katastrof alltså för den som drabbas av det här, den här jakten, alltså häxjakten som drar igång.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
De diskussioner vi har här i Sporthuset får ni gärna vara med och tycka till om och komplettera. Det gör ni ofta. Twitter, Instagram, hemsida, Twitter @ Sporthuset. Hemsida sporthusetpodcast.se. Finns kontaktformulär där också. Finns även på Instagram, Sporthuset Podcast heter vi där. Tack till alla med introinspelen. De bara dundrar in varje vecka ju. Martin Bernandersson, Marcus Eklund, Mikael Tält, David Andersson, Östgren, Andreas Johansson, Jesper Sonnerstedt. Och sen Anders Bevarp. Det är väl en gammal... Spelar inte du hockeybock med honom, Jens?
Jo, en jätteduktig redigerare som bland annat SVT brukar användas av när det ska göras årskröniker av fotbolls-VM eller idrottsåret eller något sånt där. Och får man det uppdraget, då är man riktigt vass på det man gör. Så Bevarp är duktig. Vad har han nu sagt för bra?
Nej, men det var han som tog det här med 163G med den där långa tennismatchen då, innan den avbröts. Ja. Så han följer också Sporthuset. Tack för det, Anders. Och här en passning till er båda kanske från Johanna Ekblom, som presenterar sig själv som trogen Sporthuset-lyssnare. Johanna skriver så här: jag funderat lite på det Jens sa för något avsnitt sett att när allsvenska lag spelar andra, till exempel Europa League-turneringar, så bör de andra lagen också spela matcher parallellt för att behålla matchtempot, vilket jag håller med om. Men så börjar jag fundera på hockeyn, SHL, de borde också tänka så. Det är många lag som spelar i CHL i år, men inte alla, inkluderat mitt lag HV71. Och de lagen förlorar matchtempo precis som de allsvenska lagen gör. Jag kan bara tala som HV-supporter. Jag märker att HV i alla tider har spelat bättre när de har fler matcher per vecka. När de får in matchtempot och samtidigt kan sammansätta laget mer. Så frågan är, ska SHL-lagen också försöka spela fler matcher när de egentligen är matchlediga?
Hon är jätteklok som tänker som hon gör då. Problematiken man har då just när det gäller då träning, att oavsett hur matchlik den är, och jag som håller på att syssla med fysträning, så försöker jag logga på olika sätt då, pulsmätning och laktatprov och massa andra saker som jag försöker då se då, vilken typ av belastning har man då när man kör de här intensiva passen, så ser vi det att vi kan aldrig komma upp riktigt på samma nivå som i en tävlingssituation. Och det, jag tror den enkla förklaringen där är att adrenalinpåslaget blir annorlunda, och det gör ju då att alla värden trycks upp lite grann. Så att jag tycker det är en jättebra reflektion. Man måste se till att försöka hålla matcher. Och okej, då kan man jämföra då tävlingsmatch kontra träningsmatch. Ja, men då är träningsmatchen det näst bästa alternativet till en riktigt bra intensiv träning.
Jag var och tittade på SHL-hockey här för en vecka sedan ungefär och såg Malmö Redhawks spela mot Brynäs och lyssnade lite grann på tränarintervjuerna innan, och då var det just det som de tryckte på i MIF Redhawks, för MIF Redhawks del, nämligen att vi har ett högre matchtempo, det är det vi ska rida på när den här matchen drar igång. Och det var precis så som matchen såg ut också. Sedan så kom det till en tredje period när det kanske inte är lika fördelaktigt att ha matchat stenhårt. För då var det dels som så att Brynäs verkade ha kommit upp i tempo lite, samtidigt som nog orken tröt lite. Hur möts de där kurvorna på ett, låter det som ett troligt scenario även ur ett fysiologiskt perspektiv?
Nej, men det tycker jag verkligen. Jag tycker du har fångat upp det. Det är exakt så det funkar. Även om det är väldigt kort perspektiv som sagt, som det skiljer alltså mellan första och tredje perioden. Men jag tror definitivt att du har en point. Det är ingen fördel att komma efter då. Jag tror jag sprang faktiskt på Joel Kjellman som har spelat hos oss i Brynäs då. Och det var en snackis innan de åkte ner till Malmö, just det här att de hade haft 12 dagars uppehåll. Och jag förstår den oron, absolut. För som sagt, vad du än försöker liksom, att ja, ibland så kan man betta lite på träningen. Ni grabbar som förlorar det här tvåmålet, ni får betala en cola. Men det är inte alls samma adrenalinpåslag som när man ska ut och spela någon viktig match om poäng.
Jag kommer ihåg att du tittade på mig när Moa Hjelm hade vunnit EM-guld 2012 i Helsingfors och sen blev uttagen till OS i London ett antal veckor senare, 5 veckor senare. Och du fick reda på att hon ska bara göra en tävling däremellan. Och i övrigt träna. Och du sa, det här är inte bra, och mycket riktigt pang, boom, ut ur OS direkt. Hej då.
Ja, nej, men hon är inte det enda exemplet. Utan,
nej, verkligen inte.
Nej, så att det är så det funkar, utan... Det finns ju flera skäl till det. Dels fysiologiskt då, så behöver man ju då den här, ja, det här höga kvaliteten som man får då genom att tävla, även om det inte är världens viktigaste tävling. Det betyder jättemycket. Och sen kan man inte bortse från den mentala delen heller då. Tittar man på alltså individuella idrotter där man kan mäta prestationen, så är det klart att när jag går in och tränar jättehårt och helt plötsligt hoppar 3 decimeter lägre på träningarna, så tappar jag en del av mitt självförtroende istället för att hoppa ganska högt på varje tävling, även om det inte är världens viktigaste. Mm.
Nästa fråga till dig, Jens. Den har legat och puttrat några vecker här. Du har liksom inte fått chansen. Du för ju på tal det här med att bortamålsregeln är förlegad, det vill säga att man ska kunna räkna bortamål dubbelt om det blir 2 avgjorda resultat till exempel. Eller ja, om det är samma måldifferens i till exempel de här Europacuperna. Det var många som tyckte, nej, men det här är väl mycket bättre att det blir straffavgöranden och sådär, för då kommer det bli mycket mer straffavgörande. Hur ser Jens lösning ut egentligen? Möjligen att du fick en livlina, det får du bedöma själv, från Hampus Larsson som sa det att kanske kan Jens resonera lite kring om att exempelvis spela 8 plus målvakt i en förlängning för att kunna ta bort bortaplansfördelar och dessutom slippa en massa av straffavgöranden. Alltså det är lite grann jämförelse med ishockeyn där de väljer att spela 3-3 i förlängning för att det inte ska bli straffavgörande.
Bortamålet, jag är envisad och hänger kvar där lite grann. Alltså effekten av det nuvarande systemet, när man började med bortamålsregeln, så var ju det egentligen för att man skulle så att säga uppmuntra offensiven. Men effekten har blivit att man uppmuntrar försvarsspelet. Tänk er första mötet mellan två lag. Då är 0-0 numera ett ganska så bra resultat för hemmalaget. Lyssna på dig själv. 0-0 är ett bra resultat på hemmaplan. För att man vet, om man petar in en boll borta, eftersom det numera är enklare att göra mål borta, så blir det dubbelt värt.
Och varför är det enklare att göra mål borta nu? Vi tar det igen. Varför tycker du att det är enklare att göra mål borta numera?
För att planerna generellt sett håller god kvalitet. Arenorna, faciliteterna, resorna går fortare. Maten är ungefär densamma vart man än kommer. Och tittar man statistiskt på genom årtionden, så ser man att det har blivit fler bortamål och att hemmalagets mål har blivit färre. Det vill säga man rider och börjar taktiskt spela lite ut efter bortamålsregeln. Och just, jag tycker just det som blir tydligast för mig är när man tänker att, liksom, att 0-0 är ett rätt bra resultat i ett hemmamöte, alltså hemmamatchen i ett dubbeltmöte. Då tycker jag att det är någonting som har blivit lite galet, och det är den delen som jag vill åt. Och om jag får komma med ett förslag då.
Del 2, för det andra. Hur vill han ha det? Vill han älska den straffavgörande? Eller vad är det med den killen?
Nej, det gör jag väl egentligen inte. Men jag gillar inte grejen med bortamålsregeln så mycket. Jag skulle föredra förlängning med golden goal. Det vill säga, sker det ett mål under förlängningens gång, så vinner det matchen. Vid behov straffar. Det är egentligen det jag ser framför mig. 8 spelare tror jag är lite för djärvt.
till och med för dig.
till och med för mig. Alltså, så, men jag förstår poängen med det hela. Men...
Det är det bästa egentligen. Men det, då pajar ju alla tv-tider och sådär. Men det är ju att köra liksom en sån här hockeyförlängning. Spela tills det blir mål. Men det blir ju oändliga matcher. Men egentligen, problemet är ju tv-tider och sådär. Men om man skulle bara kunna fortsätta och fortsätta. Tänk att det egentligen skulle vara det mest rättvisa.
Ja, man ser eller? Ju hur folk går för hörntänderna och trillar och wobblar omkring liksom där efter 3,5 timme.
Vi var ju med i Karlskrona då när vi kvalade upp mot Allsvenskan, så mötte vi Division 1 då. Vi spelade 7 perioder. Jag tror det var tredje längsta matchen genom tiderna i hockey.
En mardröm för en fystränare.
Ja, alltså det är väl den gången man får skit liksom. De är dåligt tränade, de orkar inte spela 7 perioder. Det är ju jäkligt svårt att lägga upp en träning inför säsongen liksom, när man spelar normalt sett 3 perioder, att de ska orka 7. Men jag kan ju säga en del då, det är, i hockey ska man ju ha lite sittande åkning, så jag kan säga att det var väldigt mycket raka ben alltså.
Hur gjorde man med matintag under den där matchens gång?
Ja, det var väl enda gången våran material jag tyckte att det var okej att vi drack sportdryck.
Men slutsatsen blir ändå, känner jag, Jens, hur vi än vrider och vänder på det här, att med ditt upplägg så kommer det bli fler straffavgörande. Kan du leva med det och bryta upp bortamålsregeln?
Ja, för jag tror generellt sett att det kommer att ge fler mål och offensivare spel i matcherna.
Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Och den här veckan är det din tur, Miro, att kärleksbomba, eller?
Lennart Johansson tänkte du på.
Ja. Du tar det, va?
Ja, nej, men Lennart är ju en jävla god kille alltså.
Ja, jag såg att du fick lite panik. Du såg panikslagen ut.
Nej, jag hade full koll den här gången.
Ja, det är bra. Nej, det är Jens som fick en stor svensk fotbollsledare på sin lott.
Ja, Lennart Johansson. Vad glad jag är att jag får kärleksbomba Lennart Johansson. Jag har valt att göra det ganska så analogt, utan effekter, citat eller ljudklipp, för jag tycker Lennart Johansson är så stark som person att jag hoppas att det räcker. Till min hjälp har jag istället valt att förhålla mig till 5 ord: gräsrot, rak, lyssnande, nyfiken och varm. Gräsrot till att börja med. Lennart ser den lilla människan, den lilla klubben, det lilla landets behov som lika viktigt som de starka och etablerade. Han har inte bländats av glansen i de fina salongerna, utan står stabilt med fötterna på jorden, såväl bland gräsrötter som bland glänsande pokaler. Det är en fin egenskap. Rak. Att våga fatta beslut och stå för dem. Courage att stå upp för sin linje i olika frågor och också lyfta de obekväma ämnena på ett sakligt sätt. Som när Blatter köpte röster för att vinna omröstningen i uppdraget om som FIFA-president. Lennart vek aldrig från sin linje om hur fel han tyckte att det var. Lyssnande. Att ha tid över för alla. Lyssnandet, denna underskattade egenskap som världen blir så mycket bättre av. Den kommer när man bottnar i sig själv, är genomtrygg som person och i sin kompetens. Då har man också generositeten att lyssna på andra, och sådan är Lennart Johansson. Nyfiken. Att söka nya lösningar bortom det uppenbara. Lennart var i allra högsta grad inblandad i att skapa fotbollens största, mest exklusiva turnering, Champions League, som lyft såväl status, intresse som ekonomi för de europeiska klubblagen. Tänk de första tonerna på hymnen. Champions. Tänk stjärnorna som bildar den här bollen, och tänk det här blåsilvriga Champions League-maneret. Champions League har utvecklats till ett världskänt varumärke, och samtidigt är det den ädlaste titeln att vinna. Varm eller värme. Den där glimten i ögat som gör en stor vinnare och en stor förlorare. Alla som har hört Lennart Johansson hålla ett tal vet att ett lugn infinner sig. Hos en själv, hos alla i rummet, och allt kommer från Lennart. En varm person, en sån som man känner sig trygg med, välformulerad men ändå vass, och alltid med humor nära till hands. När det behövs för att lätta upp stämningen eller för att ge rummet en personlig touch. Lennart når verkligen fram till människor på alla nivåer. Och att vara fader till den mest prestigefyllda klubblagsturneringen i världen är ett av de finaste hedersbetygelser en fotbollsledare kan få på internationell nivå. Och att det vackraste och mest ärofyllda en allsvensk spelare kan vinna är Lennart Johanssons pokal, intygar betydelsen även på nationell nivå. Återigen, från gräsrot till Europafotbollens absoluta topp, Lennart spänner över hela spektrat. Och i mina ögon är han den största svenska idrottsledare vi har haft genom alla tider.
Ja, tack Jens. Och jag är ledsen att jag la in ett klipp ändå där, för jag menar, det kändes så passande när du var inne på det. Jag menar, Lennart var ju så drivande i skapandet av Champions League.
Ja.
Och, för det har ju blivit en sån stor del av fotbollen.
Mega succé. Mm. Snacka om format.
Men det här med pump, Miro, alltså det här, Lennart Johansson måste vara den mest opampiga pump någonsin. Jag menar, vi pratar mycket om SHL till exempel nu, Svenska Hockeyliga. Där kritiseras det mycket just med pampar. Och slår man upp pamp i en synonymordbok så får man ju liksom överhetsperson, vippare, härskare, storgubbe, småpåve, betonghäck, högdjur. Och så känner man inte kring Lennart Johansson, trots att han har varit så enormt stor.
Jag har i alla fall aldrig haft den känslan. Sen är det ju så att den här kärleksbombningen som Jens gör ju att jag älskar Lennart Johansson, fast jag aldrig har träffat honom. Och det är ju av två skäl. Dels det innehållet givetvis, men också hans förmåga. Vilket gör då att jag kommer aldrig kärleksbomba i den här podden. Det kan ni ju, bara så ni vet alltså. Någon gång blivit tillfrågad och jag får ju panik då. Jens, du är grym på detta. Nej, men jag känner verkligen så liksom, den beskrivning du har gett av honom stämmer överens med den lilla bilden. Jag har ju bara haft förmånen att se ett antal intervjuer och hört honom uttala sig och snacka om att vara mil ifrån den här pampen som du beskrev, Tommy.
En väldigt ovippig varm pamp i så fall, eller hur?
Jag tycker liksom att en människa som har en sån alltså pondus, karisma, kompetens, makt får man ändå lov att säga, men som aldrig upplevs hotfull eller upplevs för stor eller något i den stilen, utan bara som känns som en god, härlig björn som vill ge en kram. Alltså den kombinationen tycker jag är så speciell och så unik, och det tycker jag Lennart har stått för på ett fint sätt.
Fyller 90 år om ett år, Lennart Johansson, och blev ju väldigt fult bortspelad ifrån posten som FIFA-president av Sepp Blatter. Det har man kunnat fastslå också allt mer i efterhand med tanke på allt det som har kommit upp kring Blatter. Den opampiga pampen Lennart Johansson kan verkligen vara ett föredöme för alla idrottsledare i framtiden. Jaha, du är inne på olyckspåsen, Miro, du är inne på kärlekspåsen, Jens. Jag vet inte riktigt hur vi ska bete oss här, men...
Du får ju ha utslagsröst helt enkelt.
Ja, just det. Ja, men jag tycker den är så fin, den här olyckspåsen. Så... Men i och med att den är så fast, ny och fräsch, så om ni ser här, har ni en bild där på er Skype på mig, eller?
Mm.
Då ska vi ta upp en lapp ur den här olyckspåsen. Jag tror mycket väl att det kan bli Lasse som får den här.
Onischenko.
Ja, där får du hjälpa mig.
Onischenko, står det där?
Står det Boris?
Ja. Jag ser bara efternamnet.
Det är rätt. Jo, det är rätt. Boris Onischenko. Just det.
Ja.
Det är alltså killen med värjan. Fäktaren.
Han som hade... Det är häftigt. Tryckte själv för
helt otroligt.
Vet du, han har ju
vilket OS var det? Var det 76 eller 80?
Ja, det är långt tillbaka.
Nej, 80, 1980. Jag var ju med då.
Ja, just det.
Ja. Och jag har ju haft honom som exempel många gånger då. Du vet, när jag drog igång det här med att man skulle stänga av folk för doping i livstid. Mm. Då fick man ju sådana enorma motangrepp liksom, att herregud, man kan mörda folk utan att få livstid. Men jag menar liksom, idrotten får ju inte blandas ihop med det civila liksom. Då skulle vi kanske inom hockeyn då kanske bli rätt ofta illa drabbade då när man slår folk på käften. Nej, men då var det inget snack. Han körde med den här jävla knappen då i värjan som gjorde då att han vann. Det var rent fusk.
Jag fattar inte hur han lyckas koppla, det måste vi ta reda på i den här olika, hur han lyckas koppla ihop det där på det. Han måste vara
tekniskt. Nej, det vet jag inte, men i alla fall då när han gjorde ett utfall där, tryckte på knappen, så blev det då, fick han ju poäng då. Och det här blev ju uppmärksammat och självklart då, vad blev det? Livstidsavstängning.
Ja, just det, såklart.
Men sen när man börjar prata om dopningen så jämställde man inte det med fusk, utan nej, men då, ja, men det är så här. Och det är det som är min grej då liksom. Det är klart som sjutton att man kan bli livstidsavstängd när man fuskar, och dopar man sig så har man fuskat. Mm. På samma sätt som han gjorde med sin värja.
Mm. Ja, det är ju väldigt underfundigt, det får man ju lov att ge honom, men snacka om osportsligt. Jag för mig att jag kommer ihåg det här svagt liksom, att de som han fäktades med blev ju liksom irriterade. Förbryllade. De kände ju att det inte förbryllade. Var något. Ja, de fattade inte hur det gick ihop liksom.
Han är långt ifrån att träffa med sin värja. Var det värja eller var det var fäktning i alla fall?
Värja. Ja. Nej, men jag tänker så här, rent tekniskt då liksom, hur avancerat kan det vara? Det är ungefär som när jag liksom håller på och byter eller sticker i kontakten. Kortslutning. Han körde väl någon sån här variant med. Mm. Ja, jag har ingen aning alltså. Det vore intressant att veta hur han lyckades då.
Det ska vi botanisera i till nästa vecka.
Ja, gör det.
Verkligen. Tack för idag. Nu vet vi mycket om Kristianstad, den opampiga pampen. Och vad hette Beach Boys-låten? Tar ni det? Vi har haft en timme på oss här nu.
Jag är ju nöjda med att vi prickade Sloop Beach Boys.
John B, såklart. Sloop John B. Föregångaren till Jag hade en gång en båt. Vi hörs nästa vecka i Sporthuset. Tack för att ni var med idag, alla som har lyssnat, och Miro och Jens.
Tack så mycket.
Tack själv. Hejdå. Ha det bra.
Hejdå. We come on the Sloop John B, my grandfather and me, around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel some breakup, I wanna go home. So hoist up the John B. sails, see how the mainsail sets. Call for the captain ashore, let me go home. I wanna go home, oh, I wanna go home. Yeah, yeah. Well, I feel so break up, I wanna go home.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.